Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Då hälsar vi hjärtligt välkomna till det 54:e avsnittet av Släpp sargen. Hur är läget, Robin Figren?
Det är bra, det är helt fantastiskt.
Ja, men fan vad mysigt
ja,
att höra.
Solen skiner idag, den har inte gjort det på ett tag. Så jag passar på att lapa D-vitamin. Hur fan mår du?
Jo, men det är alldeles, alldeles utmärkt. Vi ska säga att det här är ett förinspelat avsnitt. Jag har semester och är i USA när den här podden kommer ut.
Åh, vad jobbigt. Åh, nej, vad jobbigt.
Verkligen trist. Men Släpp sargen ska ju levereras, eller vad säger du?
Ja, det är ingen som hindrar oss.
Nej. Så har det hänt något mastigt senaste veckan och ni undrar varför vi inte snackar om det den närmsta hockeystunden. Så vet ni nu varför. Lite mer tidsobundet än vanligt, men förhoppningsvis inte mindre härligt för det. Nu kör vi igång, Figge, va?
Ja, det gör vi. Full fart.
Vi ska prata lite om utrustning och sådär, Figge. Känns spontant som något du kan gilla.
Varför då? Varför känns det så?
Jag vet inte. Du gillar att dyka ner i de här detaljerna, har jag fått för mig efter sådär 54 poddar eller något i den stilen.
Ja, nej, vi har ju mycket detaljer här, det har vi. Men vi får väl se vart det tar oss någonstans.
Mm. Vi har ju snackat om materialare innan i podden och då berört sånt här lite grann. Men nu ska vi försöka fokusera lite mer på er spelare. Hur mycket av en materialsport är hockey, anser du?
Alltså spontant nu så säger jag att det är en sjuk materialsport. Och det vet du vad jag bygger det på?
Att man åker skridskor?
Nej, jag bygger det på typ sportaffärer som säljer barnutrustning. Som är så jävla dyrt. Alltså det är helt sjukt alltså. Det är klart som fan det är material, det är svindyrt.
Det är inte gratis att börja spela hockey.
Nej, exakt, det är ta mig fan svindyrt. Så att, det är klart att det är en materialsport, ja. Men för oss aktiva professionella spelare så, alltså, det är ju mycket att ta koll på. Så det är klart det blir en ny nivå av nörderi. Alltså så är det.
När vi besökte dig i Schweiz så satt du någon kväll och klagade i 20 minuter över att du inte fått nya skridskor i tid.
Ja, okej. Får jag försvara den?
Ja, om du sedan svarar på liksom hur viktigt det är med fräscha grejer.
Så här va, jag... så här. Jag brukar spela ungefär 20 matcher på ett par skridskor innan jag byter.
Ja.
De skridskorna som jag hade när ni var här hade jag spelat över 50 matcher med.
Ja, jag vet.
Ja, det var som att spela ett par foppa tofflor med ett stål på. Det var som ett par jävla jumpadojer.
De var mjuka i kanterna, eller?
Ja, det kan man lugnt säga. Åkte fan på lädret, alltså. Mm. Men hur viktigt är det med fräscha saker? Alltså, det vill man inte ha på allting. Långt ifrån, alltså.
Utveckla.
Så här va, jag känner ju att händer och fötter, det är viktigt att det funkar liksom.
Okay.
Och då pratar vi klubba, skridskor. Mm. Där vill jag ha, där är jag noga. Så inåt helvete.
Och, men innan du går vidare bara. Ja. Är du liksom, vad ska vi säga, normal här eller sticker du ut från mängden?
Jag ligger väl lite över medel kanske av hur viktigt jag tycker att händer och fötter är. Alltså det är det viktigaste för alla spelare. Men jag känner att jag kan skita i väldigt mycket. Väldigt, väldigt mycket. så länge min klubba är min klubba och min tejpning och det, och mina skridskor är min slipning och mina skridskor. Resten är lite sådär.
Men vi kommer dit då. Men ja. du säger, skridskor är viktiga, klubba är viktiga, men i övrigt så går det bra att slaska på sig något för andra säsongen i rad, eller?
Ja, men vi startade lite här med att du säger hur viktigt det är med fräscha saker. Alltså som benskydd, axelskydd, armbågsskydd, suspen. Mm. Det där är nog saker som man inte vill ha fräscht.
Nej.
Låter ju helt sjukt och låter ju jätteäckligt, speciellt med tanke på suppen liksom. Ja, nerpissad och nersvettig och den. Men du vill ha det, för att de här skydden, de formas liksom efter dig i sinom tid.
Ja, ja, ja.
Av svett och timmar i utrustningen liksom. Ja, så där vill du inte byta. Där vill du inte byta för ofta liksom.
Men om du ska välja någonting som alltså inte går att spela utan att det är snudd på perfektion, väljer du skridskorna då?
Ja.
Ja, okej. Okay. Det ska till så lite
för att det ska bli fel.
Ja.
Alltså en liten snedslipning eller lite fel skål. Alltså då är det ju förstört. Det är ju sabb då liksom.
Är det sån? För där tror jag kanske gemene man tycker att du är lite bortskämd. Sån stor skillnad kan det inte vara och sådär. Men det är väl ganska stor skillnad exempelvis på din slipning och din centers.
Nej, men det är ju det. Och det skiljer sig åt.
Mm.
Jag kanske är lite mer sådär picky med just med slipning. Det finns säkert de som kan bita ihop och köra en match och spela en match.
Ja.
Även fast det är kanske fel skål.
Mm.
Men jag kan inte göra det. Alltså, för mig blir det lite så här. Jag tar ju nästan ner på nivå att jag kan tycka att det blir farligt. Skulle jag få en alldeles för vass slipning, då kan det bli situationer när jag ska bromsa som
herregud.
Mm. Och det tar tvärstopp liksom. Alltså, så det kan bli farligt.
Ja, jag fattar.
Kanske överdriver lite. Om jag hade frågat någon annan som inte var lika noga, så hade han kanske flinat och liksom hånat mig här. Ja. Men jag tycker att det ligger någonting i det.
Fan, och nu du säger att du är noggrann med slipning och sånt där. Det var någon av våra gäster som berättade att Fredrik Pettersson en gång hade en slipmaskin hemma i sitt kök. Det var en av de roligaste detaljerna vi någonsin haft med. Liksom, intill brödrosten står det en slipmaskin.
Ja, men Freddan Pettersson var ju en perfektionist. Alltså på allt. Med allt.
Ja.
Alltså där fanns det liksom ingen hejd någonstans överhuvudtaget. Det finns ju andra spelare som är totalt obrydda. Det är klart att de vill ha sköna prylar liksom. Men det är inte AO. Freddan var ju motsats.
Peter Forsberg var väl en sån till exempel. Han sket i allt i princip.
Ja, det berättade ju du i Pudding när han var med oss.
Ja,
han bara drog på sig och körde.
Ja, exakt. Det är lite intressant sånt där. Mm. Men alltså de flesta skydden och så har givetvis... Ja, men så här, anpassats och förfinats genom åren. Men vad hatar du mest att behöva ha på dig?
Alltså om jag ska ut och festa en kväll eller? Om jag ska gå ut på en schysstare middag. Då kan fan skita i axelskydden. Hjälm.
Vadå, hjälmen kan väl vara jättebra att ha när det blir liksom slir ikväll.
Ja.
Men det ser ju lite suspekt ut.
Det ser konstigt ut. Svinbra av liksom köslagsmål. Men annars... Ja, nej, men vad tänker du liksom, mer bara alltså ett obekvämt skydd.
Vad av det du tar på dig inför en match ser du och tänker fan att den här jävla skiten ska på igen?
Ser man något speciellt? Alltså om vi bara tar då, om man skulle ta en, gå ut och käka en middag, så hade jag med ett valfritt liksom skydd, så hade jag inte velat gått ut i armbågsskydden. De tycker jag är skitjobbiga.
Ja, okej.
Okay. Ja, fan, den parallellen kan man väl dra för att tydliggöra vilket skydd jag tycker är jobbigast. Alltså det, ja, men... armbågsskydden blir du mest låst av, känner
jag. Ja, men jo, men det var det jag tänkte komma till också. Är det för att man blir orörlig liksom?
Ja, exakt. Och de ofta är ganska stela och nej, precis som du säger, man blir väldigt orörlig.
Tar alla på sig sina grejer i samma ordning?
Ja, jag tror det. Jag tror att alla är så nördiga alltså. Men jag tror inte att man tänker på det. Det bara är. Det bara är så. Du bara sätter på dig precis på samma sätt som du sätter på dig dojorna.
Men tar du på dig dina grejer på samma sätt som...
Jaha, du tänkte så. Som en annan
spelare. Någon annan gör det.
Nej, nej, där skiljer det sig lite åt.
Det var dit jag ville komma.
Ja, nej, men där kan det skilja sig lite. Där finns det ju de som till exempel sätter på sig byxorna Och sen benskydden och sen skridskorna. Mm. Andra sätter ju på sig skridskorna och sen benskydden och sen byxorna. Så att, det är lite olika där faktiskt.
Det här känns som du kommer ha ett exakt klockslag på. Vad tar det i tid för dig att sätta på dig dina grejer? Från kallingarna till liksom startklar.
Nej, men jag har faktiskt ingen specifik tid. Men om jag skulle gissa, om jag skulle byta om i lagom takt utan att snacka för mycket och liksom koncentrerat mig lite på att sätta på mig sakerna, så skulle jag gissa att det tog 6 minuter.
Ja, okej. Vilka spelare är generellt nördigast vad gäller sin utrustning? Alltså är det till och med så att vi måste exkludera målvakterna här eller?
Jag skulle säga de snygga spelarna.
Oj!
Alltså de som, det finns ju alltid liksom ett par i varje lag som bryr sig om hur man ska se ut i utrustningen.
Ja.
Du vet, man kan rulla upp ärmarna.
Du menar alltså de spelarna som bryr sig om hur de ser ut på isen?
Ja, exakt. De blir som nördigast. Sitter tejpen snyggt?
Ja.
Har jag rullat upp ärmarna vid armbågsskydden snyggt?
Alltså,
lite där. De är nog mest nördiga, skulle jag säga.
Du var inne på hur viktig typ klubban är för dig. Mm. Detaljer som tejpning, vinkel, knoppens storlek och sådana grejer. Alltså, försök sätta ett ord på vad det betyder.
vad betyder det här för dig?
Nej men alltså, hur avgörande är det?
Det hänger inga liv på det. Det gör det inte.
Fan. Nej men
jag vill ha min picka. Jag vill ha min klubba. Jag vill inte att någon annan ska ha tejpat den. Jag vill inte att det fattas liksom 2 varv på linningen på bladet.
Nej.
Utan jag har ju det som jag har haft nu i kanske 10 år.
Mm.
Och då vill jag att det ska se likadant.
Ja,
det är viktigt alltså.
Mm. Vad hade hänt om du fick spela med, jag vill bara säga, Rickard Jynges klubb en match?
Ja, världen hade ju vänts upp och ner såklart.
Ja. Nej, men hade det känts jättekonstigt? Det är det jag vill åt.
Ja, det hade det gjort. Det är snudd på att det inte hade gått. Jag tabbade med min första match här när jag kom ner till klåten, träningsmatch, och missade att man var tvungen att ställa ner klubborna i ett speciellt klubbställ som skulle med då. Så då fick jag göra en uppvärmning med en annans klubba.
Okay.
Och den är helt annorlunda. Det är liksom böjen är annorlunda, längden är annorlunda, vinkeln, alltså inte bara själva hooken, utan vinkeln mellan blad och skaft var annorlunda. Ja. Alltså allt är ju liksom helt annorlunda. Det är klart, det hade väl gått att liksom fighta sig igenom en match, men det hade ju inte blivit bra, absolut inte.
Var det någon stackars typ målvaktstränare som då fick åka tillbaka till er hall bara för att hämta dina klubbor?
Det här är så jävla sjukt, men det var faktiskt vår vd som gjorde mig den tjänsten.
Åh jävlar!
Ja, evigt tacksam. Tror du jag kände mig snygg då? Första uppvärmningen.
Kan du sticka tillbaka till hallen och hämta mina klubbor?
Nej, för fan. Jag skämde som en blöt labrador.
Du, vi har varit inne på det tidigare att i Schweiz har ni ju som en summa att spendera på prylar.
Mm.
Men här hemma, hur går det till när man vill ha nya skridskor, ny klubba eller så? Måste det liksom säljas in, om du förstår vad jag menar?
Ja, alltså det kan vara det. Det kan, som sagt, det kan ju vara jäkligt bra att tänka lite före.
Mm.
Så har du med dig liksom ett antal bullängder och lite festis till mattresarna tidigt på säsongen, så kommer ju det igen när det kan, alltså när du minst anar liksom.
Det hjälper att inte vara hatad av dem.
Exakt. Nej, men alltså skämt åsido, det är klart att det är viktigt. Jag hade aldrig uppfattningen av att spelare i SHL liksom utnyttjade det här att det är fritt material. Utan...
Nej, men vissa är ju känsligare än andra för det, menar jag. Alltså vissa kanske vill ha det på ett visst sätt.
Nej, men exakt, och vissa är ju jävligt jobbiga. Alltså det tar en jävla tid för dem att hitta rätt i slipning eller klubba eller vad det nu kan vara. Så är det ju absolut. Men samtidigt liksom, klubben och materialare vet ju hur viktigt materialet är för att en spelare ska må bra och kunna spela bra och prestera liksom.
Mm.
Så att det är ganska enkelt, skulle jag säga.
Mm.
Att få det du behöver, men Men inte att någon är liksom gnidde och testar hej vilt och liksom ballar ur. Så är det ju inte.
Men vill du ha ett par nya skridskor efter 20 matcher? Du behöver inte sätta upp en PowerPoint som du visar för två materialar och vdn liksom.
Nej, det behöver vi inte göra. Utan det räcker nog gott med en förklaring. Det kan hända att du går till materialen och säger hör du, sa den.
Kommer du ihåg Delicato-bollarna jag köpte till dig i augusti?
Ja, nej, men om du går till honom och säger så här, du, fan jag behöver ett par nya skridskor, då kommer ju självklart den här buttra materialar mot frågan. Varför då? Ja, ja. Fan, ja. Liksom, jag har en polare som... Alltså, jag
mitt jobb är att åka skridskor.
Ja, så du måste, det är klart att du måste förklara dig på något sätt. Varför behöver du nya? Jo, mina är trasiga, eller mina är slut. Ja. Mina är för mjuka. Alltså, så är det.
Det lagas inte i förbannelse innan man får nytta. Alltså, silvertejp längs skridskor, en trasig klubba, den kan vi spika ihop.
Fast det här är ju det sjuka i allting. Att i skydden så är det ju ofta så. Folk är det är nästan att de silvertejpar ihop sakerna. För att man kanske inte just vill ha nytt där. Ja. Jag vet, Oskarsund, när jag spelade med han i HV, han hade ju ett par benskydd som kanske var, kan ha varit 10-15 år. Mm. Och de gick ju sönder, och du vet, de var ju lagade gång på gång på gång på gång. Och till slut så vägrade ju ena materialen laga hans benskydd. Liksom. Då fick han smyga till den andra materialen och liksom fick starta en... Och till slut, de gav upp båda två. Liksom. Så då fick ju han laga ihop sina prylar själv. För att de litade inte på de där benskydden.
Byt skydd bara!
Ja. Lättare sagt än gjort.
Ja, jo, jag förstår det. Här är ju... det är härligt i alla fall. Man kan ju inte anklaga honom för att vara girig.
Nej. Men det var så sköna lägen han verkligen liksom frågade ena materialen. Han säger nej, inte en chans. Och så ser man att han tittar på... Jag undrar om de inte gömde hans benskydd ett tag också. Och han hittade dem på något sjukt ställe någonstans.
Ja, det är bra. Men du, vi var inne på det att vissa måste ju vara dyrare än andra, så att säga.
Ja.
Spelare. Korrelerar det med ens status i truppen? Alltså hur bra grejer man får ha?
Jaha, nej, det skulle jag inte säga.
Nej, okej. Okay.
Det behöver du inte göra.
Nej. Alla är lika inför materialarna, så att säga.
Ja, exakt.
Det är demokratiskt och fint.
Ja, exakt.
Något man inte ser allt för mycket av numera inom hockeyn är målgester. Exempelvis Paladin hade en del för sig på sin tid. Oskar Engsund slog till med en speciell när han för en kort tid sedan gjorde ett sjukt oväntat hattrick, får man säga. Spontant, Figge, för eller emot målgester?
Alltså det är ju... Alltså, ja, nej, emot säger jag. Det blir lite mycket cirkus för min del. Alltså, fan, jag antar att vi kommer komma in på det. Men när det inte sker, att man inte är genuin, då kan jag må lite illa av det.
Du tycker att det genuina fall lite när det är liksom uppenbart uttänkt och planerat?
Ja, jag tycker det är fult när man har suttit. Man känner liksom att den här jäveln, han har suttit och planerat på den här, alltså på fritiden eller vad fan som helst, så han suttit och spåna på en målgest som han ska göra.
Lite kaxig nästan. Jag kommer göra mål.
Ja, men jag tycker att det är tantigt nästan. Alltså, jag kanske också kastar lite sten i glashus, för jag har säkert också gjort en annan målgest, såklart, men det var ändå någonting jag växte ifrån ganska snabbt, kände jag.
Mm. Ja, alltså det känns väl lite som en så här, det är en grej som passerar när det är sjuåringar som gör det.
Ja men exakt.
Men på proffsnivå...
Ja, men då kan man ju tänka att den blir lite, de har ju lite kul då.
Ja.
Alltså, det är ju lite gulligt på något sätt.
Ja, precis.
Det blir ju inte det på proffsnivå. Jag tycker inte. Alltså, nu känner jag mig igen sådär att jag låter så gubbig och tråkig och beige. Och så...
Man kan väl få vara det? Ja, vi ska tycka vad vi tycker.
Ja, men alltså såhär motsägande mot mig själv också som liksom...
Varför då?
Ja, men jag vet inte. Alltså, om du tittar på mig nu...
Ja.
Och inte kände mig, då skulle du tänka att jag var en målgestkille.
I och med att du har hållit på med dina så här sorrogrejer och sånt där, så är det så här, du kikar ju lite på det facket, kan jag känna. Men att du är så här anti, det kan ändå, det gör mig lite varm inombords på något sätt.
Nej, men jag känner verkligen att jag växte ifrån det i väldigt rätt tid.
Ja. Men alltså, du är mer för helt enkelt att man kör något slags standardjubel, genuint, klappas om av lagkamraterna och that's it.
Ja, nej, men om det kan hända så här att någon... Alltså man kan gå tillbaka, det var ju någon som löpte på isen i ren. Jag kommer inte ihåg exakt vem det var. Det är lite slarvigt av mig.
Men... Det sjuka är att jag vet exakt vilket du menar, men jag kommer inte heller ihåg vem det var.
Nej, ja, skitsamma.
Det men var en jävla steppande på isen.
Ja men exakt, ja. Och det blir ju en målgest, men den sker ju upp på uppstuds. Ja, 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 ja. Den sker ju på volley. Ja, ja.
Och det tycker jag är rätt tydligt. Ja. Man ser när det är på uppstuds eller när det är planerat.
Ja, nej men exakt. Kontra någon som liksom tar ett halvt varv runt hockeyplanen, tar av sig prylarna, dansar, gör en handvolt.
Ja. Kastar det upp handskar.
Ja, och killen hela dagen. Liksom. Mm. Nej, då har han lagt liksom sin tid på fel saker.
Alltså, nowadays, du gör väl knappt något alls.
Nej.
När vi var nere i klåten och såg dig spela för en tid sedan och du gjorde mål, det såg ju ut som att du bara skulle gå och byta.
Ja, nej, jag gör fan ingenting alls. Det är helt sant. Och det är många i laget som har uppmärksammat det och frågat liksom varför jag inte blir glad eller liksom sådana där saker. Jag har ju svarat, alltså det där blir ju lite min genuina. Alltså jag blir glad inombords, men jag blir inte så glad att jag behöver göra min frivolt baklänges.
Nej.
Utan det där räcker lite, känner jag för mig. Mm. Jag hade faktiskt en kasse ganska tidigt i år. Då var jag så jävla förbannad under matchen. Jag var bara tjurig. Jag åkte runt och var barnsligt sur hela tiden. Och då gjorde jag mål. Och det slutade med en knytnäve mot klacken. Och efter, då kom ju samma gubbar fram och frågade så här, vad fan hände? Du firade i målet.
Ja.
Och då var jag tvungen att förklara, ja, det är så jävla sjukt, för den kom i ren jävla ilska. det var liksom en näve av ilska efter en ganska snygg kasse.
Ja.
Det är konstigt.
Kan du minnas att du någon gång ändå så här har kikat lite på det här? Skulle man kunna göra något extra? Eller har det alltid varit en förbjuden tanke
alltså
för
dig? Jag hade ju ett tag, alltså tidigt i SHL, då kunde jag gå ner på något knä ibland.
Pumpa eller? Ja, klassiker.
Ja, en kortare pump.
Ja.
TV-pucken, då höll jag på att fåna med.
Ja.
Men
skäms du
det...
lite för det idag nu då?
Jag skulle vilja ha det ogjort.
Ja, okej. Okay. Vad ångrar du från din karriär? Nej, men pumpen,
men vad fan, det hade räckt så himla gott med en näve eller bara två liksom... Nävar luften, så att jag var väl den jag var, men jag skulle gärna ha gjort det, haft det ogjort alltså. Får jag kasta in en fråga till dig, Nicky? Som fan och publik, är det någonting man går igång på extra? Jag kan ju se att många tycker att det är lite kul, fyndigt, sådär, men blir det hela tiden?
Det här skulle jag verkligen säga är från person till person. Nu är vi ju, tyvärr får man kanske säga, inne på ett till sånt här ämne där du och jag tycker ganska lika.
Ja.
Jag skulle snarare bli provocerad om någon gör något liksom så här superlacho, du vet, så här, kastar upp klubbor eller håller på med handskar eller något form av skådespel.
Ja.
Det känns så här, vad fan, kan du inte bara vara glad för att du gjorde mål och låta dig stanna där? För det här är ju något annat. Alltså, man har ju nästan lämnat målet när man börjar med sådana där grejer.
Ja.
Och då kan jag nästan känna att, bara, så här, vad fan, det känns inte på riktigt på något sätt.
Nej.
Däremot kommer jag ihåg när du spelade i Frönda, som jag håller på, det vet de flesta lyssnarna här. Jag kommer ihåg att jag reagerade på att, jag vet att du gjorde något svinviktigt mål i någon slutspelsmatch mot Luleå. Och i princip bara så här, gjorde mål raka vägen ut mot båset. Alltså, inget är liksom ut mot sargen som många gör och så här liksom.
Hoppa i ett plexiglas.
Ja, typ, så, alltså, inget sånt. Det var ett väldigt viktigt mål. Och då har jag för mig att jag tänkte så, vad fan... blev inte figuren glad? Alltså, så här.
Ja.
Så jag ser gärna att man visar någonting, men samtidigt vill jag ju att det ska vara så himla genuint.
Ja.
Så det...
Jag har dragit det för långt åt andra hållet på ett sätt. Men det är också den, det blir min genuina sida.
Exakt, så jag menar så här, nej, det tycker jag inte att du har, i och med att det var det du kände där och då. Men jag kommer ihåg att jag reagerade i alla fall. För det stack ut.
Ja, nej, men som jag sa, i rättan tid så växte jag upp och slutade med de här fåntratterierna.
Men du var inne på det lite där, att så här, en del uppskattar ju sånt här. Och alltså, om vi tar Engsunds jävligt udda firande här för några veckor sedan.
Ja.
Luleåfansen blev ju överlyckliga. Många i alla fall kring det här. Ska man inte liksom tycka det är lite kul med show inom citationstecken?
Men alltså det där blir ju unikt. Det blir väldigt unikt. Ja. Alltså förlåt Oskar Engsund, min gamla polare, men det kommer nog inte ske igen.
Nej,
det kommer nog inte. Jag sa nog. Så det är en once in a lifetime liksom. Då kan jag känna så här, men vad fan, okej, du kan få skjuta anker den här gången. Men alltså nästa gång när du har en på sig öppen kasse, då är det bra för mig. Ja. Då skiter jag gärna i den. Alltså.
Ja, så här då. Den här typen av, vad ska vi kalla det? Show.
Jag gillade ordet du använde med skådespel, att det var skådespeleri. Liksom.
Men det är ju det.
Ja, nej, men exakt, det var det jag ville söka.
Men alltså den här typen av då, skådespelsfirande eller extraordinära firande och sådär. Kan man säga att du tycker det passerar när det är något, ja men nästan unikt, som att Oskar Engsund gör ett hattrick, alltså passerar det lite då, tycker du?
Ja,
eller?
Ja men då tycker jag. Jag kan se mellan fingrarna där.
Okej. Okay. Ja, roligt att vi greppar det här på ett sådant allvarligt sätt.
Jag brinner för det. Men en annan sak som svider lite, det var att vi hade Rickard Gynge med oss i podden för ett tag sedan.
Ja.
Där har vi en kille som hoppar i plexi och det är ju fan hans måste. Där kunde man ju, alltså det blir lite irriterande för motståndare. Det är jag ganska övertygad om.
Jag tycker det finns ett men här.
Jag kommer, kanske inte är samma. Men han sa någonting som var så jävla fint som gjorde att det sved lite i min den här negativa gubbsjälen angående målgester. Och det var ju så här, det var att man vet aldrig när man gör sitt sista mål.
Det är sant,
alltså med det i tanken så kan jag förstå att man firar ett mål.
Jaha.
Den sved lite hos mig, för att den träffade.
Ja, men den har någonting.
Ja, det har den.
Jag skulle komma till att jag tycker Gynge alltid känns jävligt genuin i sina firande. Alltså det är inga så här skådespelsgrejer. Alltså han vrålar och åker ut mot publiken och kör in i sargen och hit och dit. Alltså så här, jag tycker ändå han ser jävligt uppspelt och glad ut. Och det är så här, då har jag inget problem med det överhuvudtaget.
Ja.
Så länge man liksom är genuin så är det helt fine för
mig. Men exakt. Och det var ju där vi startade hela ämnet. Så länge man är genuin är det lugnt. Och det känns ju genuin på honom. Så vi får väl se lite mellan fingrarna där också.
Nej, men alltså jag kan gilla när man firar som en dåre. Ja. Men återigen, så länge det inte är något liksom skådespel och hela den biten. Ledin som klättrade upp på plexit i Kinnarps och grejer. Då.
Ja.
Vad tänker vi där?
Den är ju borderline. Alltså, efter att ha spelat mot Per ett par gånger så vet, alltså det finns ju en ganska stor chans att den är planerad från hans sida.
Ja, så är det.
Jag vet inte riktigt. Vi mötte Kanada i JVM-finalen, eller om det var i gruppspel, jag kommer inte ihåg. Då var det ju PK Subban och Brad Marchand. De gjorde ju samma sak. Då satt ju spyan i munnen alltså. Då fick jag skölja ner min egna spya med sportdryck.
Ja. Men okej, men då kan vi komma in på det här lite också. Alltså, hur ser du på liksom hånande målgester? Alltså, till exempel att fira väldigt nära motståndarnas bås, avsiktligt precis framför målvakten, den typen av grejer.
Nej, tycker jag också är töntig, barnslig. Plus att man har ju lärt sig med åren att man alltså, don't mess with the hockey gods. Alltså du jävlas inte med hockeygudarna. Du gör inte det, för det är som karma. Och det kommer bita dig i röven igen. Alltså man har ju suttit ett par gånger på bänken och haft någon lagpolare som har hånat någon. Eller som du säger, målgest, hån. Då blir man, jag blir lite så här, men snälla, gå och sätt dig, för det här kommer komma tillbaka i arslet på dig. Det kommer smälla, det kommer smälla. Vilken sekund som helst. Så jag är lite rädd för dem också. Hånmålgesterna.
Vad tycker du om den här superstandardgrejen som alltid sker? När det blir ett mål så åker man ju så att säga förbi sitt eget bås och kör någon form av knuten näve med alla spelare.
Ja, men den är ganska ny, tror jag. Alltså det är ganska, det är ju modern tid. Innan, kom du ihåg att hela laget åkte ut?
Ja.
Alltså det här måste ju vara
att tur att man tog bort det.
Ja, det är helt sjukt. Alltså det ser ju, det är ju sjukt. Jag vet ju, det måste ju ändras någon gång i början på 2000-talet, tror jag. För att jag kommer ihåg att Djurgården, när de vann SM-guld där 01 eller vad det var, då sprang man ut hela gänget, allihopa. Tänk om man skulle gjort det idag, de som har klagat på att matcherna tar lite för lång tid.
Varje mål tar 17 minuter.
Ja. Ja, det är helt sjukt alltså. Nej, det var skönt att den försvann. Så att den här duger väl gott och väg. Den känns lite lagom.
Ja, jag håller med dig. Men angående målgester och sånt där, alltså, pratas det någonting alls inom lagen om sånt här?
Nej, alltså vad då vi kör? Ja, vi kommer, okej, gubbar, idag kommer vi ha, vi kommer ha boxplaymöte 10:30. Sen kör vi målgestmöte 10:45 och powerplay efter det. Alltså klart som fan.
Bara gyngefigurerna.
Nej, nej,
för i helvete, inte så jag menar.
Nej.
Jag menar i stil med så här, vad fan killar, idag hänger jag, då har jag en riktigt bra grej på gång. Alltså,
nej, alltså då, jag vet inte, jag hade nog slagit dövöra till den alltså.
Ja, det hade du.
Ja. Men jag vet en sak som är kul. Jag, när jag spelade i Hammarby, i pojklagen, då hade vi en tränare som hette Knutte. Knut, jag kommer inte ihåg vad han hette efternamn. Då fick vi träna på målgester i träningen.
Ja,
nej, det gör det inte alls det. För vi kom överens om att så länge man är barn så blir det ju liksom okej. Så att det var lite
var
kul.
Ja,
alltså vi kan, vad kan man vara? Jag skulle gissa att vi kanske var mellan 7 och 10 bast.
Okej. Jag trodde ändå ni var typ så här 15.
Ja, nej, exakt. Utan nej. Vi var ju små, så det var ju kul. Vi kunde ju ha så här jobbig skridskoträning och så här, och så bara mitt i allting. Då kunde vi kasta in en målgest över.
Ja, men det alltså det ska väl, ja, men så ska det väl vara lite. Ja. Man ska väl larvat lite när man är 8 bast.
Exakt.
Ja,
återigen, vi var 7 till 10.
Ja. Ja, då är det okej.
Vi var liksom inte fullvuxna män med helskägg som gjorde kullerbyttor och sånt.
Nej. Men avslutningsvis här då, Figge. Nästa gång det blir ett Oskar Engsund liknande firande i SHL, det känns som det kan dröja ett tag. Men när det sker nästa gång, hur kan våra lyssnare föreställa sig att Robin Figren mår i soffan då?
Jag tror att
piss, säg som det är nu.
Ja, piss. Alltså det kommer ett bakåttiltat huvud upp i himlen.
Ja.
Och en gubbsuck.
Ja. För sånt där är fjanteri. Ja. Det ska vara genuint.
Nu växer vi upp allihopa.
Dags för veckans Figge avslöjar. Och du var faktiskt inne lite på en grej tidigare här, Robin, om att för vissa spelare med sin utrustning och så är det väldigt viktigt att se snygga ut på isen. Och då tänkte jag kolla, vad har du stört dig på mest genom åren?
Fan, jag bara kokar lite. Alltså,
anade det. Därav frågan. Anade.
Fan. Alltså, det kommer nog lite med gubbtjurighet, tror jag. Men alltså, såna här saker som, du vet, du ser någon sån här nedkissad junior på uppvärmningen som åker med uppknäppt hjälm alldeles för länge. Någon kavlar upp armarna liksom. Ja, men alltså det finns så mycket detaljer i den hockeyn som jag verkligen kan störa mig på. Alltså.
Sitter du där vid rörlinjen och kokar?
Ja, det är fan precis det jag gör. Alltså någon som man vet så här.
Varför?
Nej, men vad fan, alltså det jag bara brinner här, jag börjar svettas. Alltså man ska förtjäna på något sätt att se cool ut, kan jag tycka. Om det nu är så viktigt att se cool ut, så ska man i vilket fall, nej, men kanske man kanske ska ha vunnit någonting. Man kanske inte ska ha gjort liksom 8 matcher i Allsvenskan som bästa merit. Och åka runt med rosa tuggummi och liksom nyvax, du vet, så här lite fukt i håret, och man anpassar liksom sin normala frisyr för att den ska se snygg ut under hjälmen. Alltså, du vet, den där typen av skit.
Men det får du göra först när du har liksom 2 SM-guld på meritlistan.
Ja, men jag tycker nog, om man prompt måste se snygg ut, ja, då ska du fan ha fog för det också.
När man kommer upp som en nykomling, så menar du att så här, gör din grej, men försök inte se så jävla snygg ut.
Ja, alltså fan, gör ditt jobb. Alltså, gör skiten först, så kan du, om det är så jävla viktigt för dig att se
fokusera på rätt saker. Det är det du känner.
Ja, nej, men exakt. Okay. Foka på det rätta, det viktiga först, Och sen kan du vara lite skön. Dock ska jag säga så att det är någon form av så här junioraktigt beteende där. Alltså det är inte bara junior, jag ska inte skälla på dem, men det är väldigt vanligt att man i den åldern...
Men är det inte sociala medier då? Förlåt, nu låter jag som en gammal gubbe, men är det inte sociala medier?
Kan det vara, mycket möjligt. Ja. Men det är så här, jag tror att det är så här, när man är yngre, då är det så här viktigt att... Du vet, de kanske som man ser upp till, hur ser de ut? Ja, men vad fan, de har gjort någonting för att ha den där uppknäppta hjälmen på uppvärmningen.
Ska de inte få ha förebilder?
Jo, men på vad de har gjort. Alltså, vad fan.
Ja, jag skojar bara med dig.
Ja, jag brann till lite. Jag är lite onödigt, känner jag, att jag eldrar upp mig så här.
Nej,
mycket. Men...
Jag älskar när du brinner för saker. Du är blasé för ganska mycket. Så jag tycker det är mysigt när du brinner till.
Ja, jag tror...
Kan du... För att knyta ihop den här säcken. Kan du inte bara ge mig det du stör dig allra mest på? Vad är det värsta övertrampet?
Du vet, jag tror fan att det är... Alltså, utan någon som kommer upp... Du vet, från någon lägre division eller något sånt där. Mm. Men utan CV:t glider runt med uppknäppt hjälm in, alltså i början på uppvärmningen och fortsätter att ha den uppknäppt även när övningen har startat. Där spyr jag lite. Då sitter jag med spyan i halsen. Det kan få mig att gå över rörlinjen. Knäppa hjälmen på den här spel. Fan, nu kom jag på en annan sak. Vi spelade i Malmö med Frölunda någon gång. Och så hade vi med oss någon junior. Som var med upp. Och så åker vi upp på uppvärmningen liksom. Vi är ju samma lag då. Jag tänker fan, alltså, varför knäpper han inte hjälmen? Men han bara fortsatte. Och så till slut åkte jag fram bara, hör, fan, dags att knäppa hjälmen eller? Och då säger han bara, nej men alltså, den har pajat. Du hade spännet pajat. Så han visste ju någonstans att det här ser inte så bra ut.
Ja,
men då fick han faktiskt Farber Figrens goda skratt. Och så fick han köra med uppknäppt den värmen. Så var det nästan kul.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Han var på gränsen till NHL under 4 år i Nordamerika, men är nu inne på sin 6:e säsong i schweiziska Zug. Den här 30-åriga göteborgaren har blivit världsmästare, tagit hem titeln som årets idrottare på hockeygymnasiet och sitter dessutom på ett NLA-guld mer än sin inte direkt talanglöse bror. Vi säger varmt välkommen till podden, Kalle Klingberg.
Tack så hemskt mycket.
Vi är ju hemma hos dig här nu i Zug. Efter nästan 6 år måste det vara... just hemma för dig det här.
Ja, men det känns lite som hemma. Jag har ju både lärt mig språket och ja, men kommit in bra liksom med folket i laget, alla spelarna och folket i stan typ så här liksom. De nästan bad mig att stanna liksom nu när jag hade utgående kontrakt förra året, så det känns lite som att komma hem när jag kommer hit, absolut.
Det var, jag fick höra från någon häromdagen, jag tror det var när vi rörde oss runt bland Klåtens spelare, som sa att du är extremt populär här. Blir man det när man liksom som import stannar länge och är liksom klubben trogen?
Ja, men jag tror det. Alltså det är väl lite det, alltså först och främst att man har varit i en klubb så länge och... Dessutom, jag tror, alltså det är många som är väldigt talangfulla såklart. Jag kanske inte är den som ser mest talangfull ut på isen, utan jag jobbar mer hårt och sliter. Och det är populärt, de gillar det folket här. De tycker det är kul att se att någon sliter för klubben liksom. Samtidigt så som jag typ lärt mig språket lite, jag kunde tyska lite sen innan från gymnasiet och jag har väl typ glömt en del men typ kommit på det igen.
Okay.
Och när man då gör intervjuer och sånt på tyska, då blir det liksom, wow, han försöker verkligen.
Gillar dem. Ja, precis.
Så det är kul att få den statusen lite så här och att de gillar det han gör liksom.
Svårt i Schweiz i och med att det är fyra språk här eller något i den stilen.
Ja.
Men just här räcker du att kunna ett då eller?
Ja, alltså i Sugg är ju tyska då, ja. Mainly huvudspråket. Men alltså engelska går utmärkt med. Just okay. I Sugg, Zürich och Luzern, typ områdena kring här, så går det bra. Mm. Så om jag inte kan orden på tyska så kommer jag utmärkt runt med engelska.
Det går att ta sig runt.
Jajamän.
Du har ju ett år till på ditt kontrakt, så det kommer, vad det verkar, bli minst 7 år här. Betalar de så jäkla bra eller vad är det som får dig att stanna?
Nej, men det är en kombination av allt möjligt skulle jag säga. Alltså, det är ju först och främst såklart bra betalt. Och även alltså, harmonin, det är så fruktansvärt fint här liksom, både stan och bergen omkring och sjön och...
Det ligger otroligt.
Ja, exakt. Ja. Och livsstilen, alltså det är så här, jag kan lägga upp en bild på Instagram, men det gör det inte rättvist, utan du måste se det själv för att förstå hur fint det är liksom. Ja. Så det är en kombination av det, och sen är hockeyn riktigt rolig. Vi har ett bra lag och en bra coach och roliga lagkamrater att spela med liksom. Mm. Så det är liksom alltihop i en kombination som gör det himla gött att vara här liksom.
Jag kan verkligen förstå att man trivs här liksom. Fin stad, bra betalt och det känns inte som du behöver liksom tumma på det sociala eller sådär när man bor i en sån här, ja, men på ett sånt här kanonställe liksom.
Nej, absolut, så är det ju. Alltså hade man bott hemma och spelat i Frölunda så är det klart att sociala hade varit som bäst. Mm. Men någonstans så också tänker man ju, ja, men nu är jag 30 år och karriären är inte hur lång som helst. Och ja, men visst, det är klart att man vill tjäna pengar. Men också så här, ska man bo utomlands är det nu jag har chansen. Mm. Efter min karriär så kommer jag inte flytta till Schweiz. Utan Nej. Då kommer man ju vara hemma. Och ja, det är såklart att det kliar i fingrarna också. Men någonstans så får man försöka avväga det lite. Och kanske se till vart vill du vara nu. Vart kommer du ångra att du inte var om du inte är där nu. Ja. Typ så.
Vi ska komma till Sverige-biten lite längre fram här, tänkte jag. Men efter 6 år i Schweiz, är du svagast för ost, choklad eller klockor?
Nej, ost helt klart.
Är det så? är det en last?
De, ja, alltså ibland. De gav mig smeknamnet Käseman här.
Okay.
Betyder ostmannen då, för er som inte fattar det. Men ja, nej, jag älskar ost. Alltså choklad och klockor, det är nice med såklart. Men osten är ju fantastisk. Fondue och raclette och cordon bleu och sånt är magiskt.
Man svälter inte när man bor här?
Nej, det gör man inte. Utan man blir snarare fet om man inte passar sig. Så ja, man kan ju inte trycka i sig hur mycket ost som helst.
Nej, jag förstår det. Här i Zug så är ju Niklas Hansson, Christian Jus och Anton Lander de andra svenskarna i laget. Ni har även Don Tangne som är tränare. Norrman, men låter ju som han är svensk. Är det viktigt att kunna få snacka lite svenska på rinken?
Alltså ja och nej. Jag är ganska van vid att inte ha gjort det tidigare när jag var i Nordamerika och även i Ryssland. Där hade jag en svensk lagkamrat. Mm. Men mycket engelska ändå. Och det har inte varit något stort problem egentligen innan.
Nej.
Utan det har liksom fört sig helt normalt. Och nu när jag har massa svenska, det är klart att det är ganska gött att kunna snacka på svenska. Men för mig är det inga problem att prata engelska. Och när det väl är så här stora saker inom laget, då vill man nästan undvika att prata svenska för inte någon ska känna sig obekväm att vad pratar de skit om mig nu eller något sånt. Liksom. Utan då håller man sig till engelska. Ja. Och kanske är mer bara det här enkla att kunna prata sitt modersmålsspråk. Liksom.
Mm, mm. Ni vann ju mästerskapet här i våras. Hur var det att fira i en sån här liten stad?
Ja, det var ju faktiskt helt bananas. Alltså första kvällen därefter vi vann. Alltså, vi fick inte ha några människor inne på arenan. Vi fick vara 50 Just, pers. 50 pers som stod och hejade på. Liksom. Och det kan jag säga, det var mycket bättre än noll. Men sen vann vi och vi var jätteglada. Men det var liksom tomt inne i arenan. Mm. Men då, vad gör människorna då? Ja, då ställer de mig utanför arenan. Ja. 10 000 pers.
Oh, jävlar!
Står med bengaler och grejer, du vet.
Det är typ en tredjedel av hur många som bor här.
Ja, det är helt galet alltså. Nej, det var helt fantastiskt. Så med det här corona då existerade inte. Utan det var helt proppfullt med människor och det var polisen stod liksom handlösa, men de bara men de har vunnit. Vad ska vi göra liksom?
Undantagstillstånd.
Ja, nej, men de la ju upp någonting på Twitter till och med, kanton polizei Sugg, något sånt här. Ja, grattis Sugg, vi kan inte göra så mycket, fyra.
Vi är upp.
Lite så det var liksom stor eufori för hela stan liksom. Mm. Sen efter det, alltså, man har ju sett mycket firanden från andra lag och klubbar så här, där de ha flera dagar med firande och kanske bussar och sånt, utan det blev ingenting efter det här, utan det här var den enda kvällen det liksom var människor runt omkring. Ja. Och vi fick ju inte direkt fira med dem, utan vi stod uppe på en liten hylla och de var nedanför.
Mm.
Men sen var det inte så mycket sånt. Det var mer så här, man kunde sitta på patio och dricka lite bärs med laget och
käka ost.
Käka ost. Och ja, sen stängde jag allting vid 10 och det fanns inte så mycket mer att göra liksom. Mm. Så det var lite trist de här dagarna efter liksom inte kunna fira ordentligt, samtidigt som den dagen vi vann var helt galen.
Det ryktades i somras om att Örebro var villiga att betala väldigt bra SHL-mässigt sett för att få dit dig. Hur nära var det?
Det var väl inte jättenära kanske. Självklart, det var ett jättebra erbjudande. Och ja, det är ju klart att det är smickrande när ett lag erbjuder så mycket. Och det var även över lång tid liksom. Men,
hur många år vill de ha det?
De vill ha mig i 4 år då.
Ja, okej, ja, det är rejält.
Så det är klart att man lyssnade, men... Mm. Någonstans var jag väldigt inställd på att fortsätta här. Eller kanske KL om det skulle dyka upp någonting massivt. Och då blir det lite så att man, nej men jag har ju inte det här i åtanke. Utan, men det är bra att ha kanske som extra.
Mm.
Samtidigt så hade det varit så här, okej, men SHL aktuellt. Då hade jag ju också velat kolla med Frölunda. Ja. Vad kan ni göra? Och till Frölunda och även några andra klubbar sa jag i stort sett, nej men alltså jag kommer nog sikta på att vara utomlands. Jag vill inte ge er falska förhoppningar om ni sitter här och väntar. Och lite det jargongen var det även till Örebro. Men de typ ville väl verkligen locka mig, så de fortsatte och egentligen bara öka på.
Vill du säga mellan tummen och pekfingret vad det handlade om för summor?
Ja, men det var ju höga summor. Senast jag hörde var i alla fall att det var närmare 300 än vad det var 250 i morgon. Så det var duktigt med pengar. Men som sagt, jag är ju från dit och det hade ju krävts ganska mycket. Då hade det kanske varit... Det inte blev någonting varken i Schweiz eller i Ryssland, och att Frölunda var inte intresserade eller erbjöd skit. Då kanske man hade tänkt på det, men det gick ju bra under säsongen och allt sånt, så jag var med i VM. Så det kändes som att nej, men min status här är ganska bra liksom, och jag får gärna ha lite is i magen och kolla här vad som händer. Ja, men det löste sig bra med sug till slut.
När du landar i Sverige, vilket väl ändå en del talar för antar jag, att det blir så någon gång.
Ja.
Är det verkligen Frölunda som gäller då, eller kan andra lag vara där och utmana?
Nej, utan det känns som då är det Frölunda. Men såklart, alltså det blir liksom så här en fråga om, ja men jag ska inte säga att pengarna är allt, men det är också så här liksom, kommer Frölunda och erbjuder 40 000 i månaden och Örebro står med så mycket, då kan man ju liksom fråga sig, ja men det är ju liksom, sen är det samtidigt, jag är ju Frölunda IT och jag vill ju vara i Frölunda, och skiljer det inte så mycket, då kommer man ju gå dit liksom. Okay. Så är det bara.
Mm.
Senast jag spelade i Sverige var ju faktiskt i Timrå, och då lämnade jag ju inte på grund av att jag inte gillar Frölunda, utan på grund av att jag inte fick spela i hockey tillräckligt mycket liksom. Jag var ju med Lillkenta i Frölunda där då. Och då var det ju många ilskna Frölunda-supportrar som inte gillade det, och jag förstår det, för jag ville inte lämna, men jag behövde också fokusera på att någonstans låta mig själv få lite luft under vingarna
typ. Fan, du var väl inte en 20-bass då?
Jo, det var något sånt.
Ja, det var något där. Ja.
Så ja, nej men det är klart, Frölunda är ju absolut målet. Sen är det ju alltid en fråga om hur mycket de vill ha en och så vidare också. Det ska ju klicka på båda parternas.
Ja, men det är klart. Du har ju varit iväg från svensk hockey i drygt 11 år nu. Vilken är din helt ärliga bild av SHL?
Det är att det är en bra liga. Alltså en riktigt bra liga. De bästa lagen där, de är bland de bästa i Europa. De lite sämre lagen, ja, men det är väl som varje liga egentligen. De håller liksom inte den högsta klassen. Det är en bra liga, det är en ganska stängd liga. Alltså mycket så här... Om man ska gå in på riktiga hockeytermer då, liksom uppspel och styrspel och lite sånt här. Kanske inte så mycket fart och fläkt.
Nej.
Utan mer strategiskt stillastående för att sakta ner motståndare. Och
det låter ju inte så kul.
Det låter inte så mycket som jag, utan jag är snarare tvärtom. Jag vill lägga hästen på ryggen och bara sticka rätt ner i hörnan.
Men det jag menar med det är så här, då borde väl inte SHL locka dig så mycket?
Nej, inte på så sätt. Alltså, Schweiz är ju verkligen en frejdig liga på så sätt.
Exakt.
Det är verkligen fart och fläkt, och hockeyn passar mig väldigt bra. Men det är inte allt heller såklart. Det skulle en levnadssituation tala mer för Sverige. Då får man väl ha lite överseende och försöka komma över den spärren också liksom. Så jag tror att Det är också en grej som i paketet gör att man väljer Schweiz för tillfället. Men det är också någon grej man kanske kan överseende för i framtiden. Liksom.
Det var ju lite över 4 år i Nordamerika som du kämpade för en plats i NHL. Det blev 12 matcher totalt, 1 mål. Det måste ha varit en jäkla kamp för dig.
Ja, minst sagt. Om jag ska ta den lite längre i historien då, så blev jag ju draftad och signad av Atlanta.
Ja.
Och de såg ju verkligen potential i mig och gillade mig jättemycket. Och det sista jag gjorde där, det var ju att spela... Jag spelade alltså min första NHL-match i deras sista NHL-match som organisation.
Mm.
Och när jag lämnade så sa de att du har stor, stor chans att spela med oss nästa år. Typ. Mm. Och det var ju liksom, yes, nu äntligen kommer det liksom. Mm. Så under sommaren så säljs de till Winnipeg. Mm. Och Winnipegs GM och coach och allting, liksom, de har aldrig hört talas om mig.
Nej. Så, lite skillnad på tongångarna.
Jag skojar inte. Nej. Så när jag kommer dit liksom, så frågar de mig, ja, men jag kollar på dina stats här från förra året. Vem är du som spelar? Jag bara, oh, herregud. Så jag fattar ju själv att det här kommer ju inte bli lätt liksom.
Nej.
Så blev ju nedskickad direkt. Mm. Men det gick skitbra. Trots att jag spelade fjärde kedjan i farmalaget. Men det gick skitbra och fick komma upp. Men det var liksom aldrig det här riktigt. Det här är inte vår spelare.
Utan
det här är liksom någon vi kommer kanske utnyttja när det är skador och lite sånt. Och han är duktig, men nej, vi vill ha våra egna spelare. Så ja. Winnipeg började mer satsa på sina egna draftgubbar och lite sånt. Och där och då kände jag bara att fan, alltså jag är inte ens en klubb som vill satsa på mig. Skulle man bli tradad, då skulle jag falla den här klubben som tradar till sig någonstans vilja ha dig och
precis.
Ha valt dig, och då kanske man får en chans. Nu satt jag där i Winnipeg och deras farmalag St. John's då i stort sett i 3,5 säsong och kämpade egentligen för att för att komma
få
upp
chansen liksom. Egentligen.
Ja. Och som i alla lag och klubbar och tider så går det väl både upp och ner, men mestadels upp skulle jag ändå säga. Det gick bra, jag blev mycket bättre hockeyspelare och jag kände någonstans att nu måste jag få min chans liksom. Så det var mycket krig kan jag säga, men fan, jag blev en bättre hockeyspelare och det kan man ändå tacka sig själv för, att man krigade för det. Men
ja, du stod ut ganska länge måste jag säga, om du nu ändå hade känslan att så här, de tror inte riktigt på mig, då hade det kanske de flesta stuckit efter en säsong.
Absolut. Nej, men efter en säsong så gick det bra och då tänkte jag att nu kommer jag få min chans. Andra säsongen gick åt helvete och då var det lockout också.
Ja, just det.
Tredje säsongen fick jag liksom bevisa mig igen och då kände de någonstans att ja, han kan vara att lita på.
Mm.
Och sen när jag skrev mitt fjärde år då blev jag ju tradad till New York.
Mm-hmm.
Och men där var det också väldigt nära att vi kom upp i slutet på säsongen där. Men då var det liksom lite slutspel och de hade sina gubbar. Och det var nära att jag signade tillbaka där med. Men de erbjöd inte så mycket och så kom Torpedo då från KL och erbjöd typ 10 gånger så mycket netto. Och då kände jag liksom såhär, jag kommer inte ihåg hur många matcher jag har, men det är väl 272 AL-matcher eller någonting. Mm. Jag kände bara, ska man chansa på en säsong till här nu eller ska jag någonstans bara...
Räkna lite rubel.
Typ, ja. Och ja, det kändes som att det här är ett erbjudande som jag får ta nu när det ändå har gått bra liksom. Mm. Och då blev det så. Och även efter det här året i KL så var det i huvudet liksom NHL någonstans.
Ja, ja.
Men det blev liksom aldrig riktigt av. Utan...
Har du gett upp det idag? Har du gett upp NHL?
Alltså, ja och nej. Alltså, så här, skulle erbjudandet komma och så skulle man ju absolut tänka på det.
Mm.
Samtidigt som jag inser att det inte är så realistiskt.
Nej, okay.
Men någonstans så man är ju dum i huvudet, man kör ju hjärnet, man har ju någonting man brinner för hela tiden.
Man måste få drömma lite också.
Ja, exakt. Mm. Så det är ju liksom allt möjligt. Det kan vara bara att spela för 3 kronor eller komma med ett VM-lag eller vinna här liksom, och då brinner man ju liksom. Och så länge man brinner så ska man nog aldrig räkna bort en NHL-dröm liksom.
Vi ska stanna kvar lite i Nordamerika. Hur var det att bo i AHL-staden St. John's?
Ja.
Nordamerikas mest östliga stad.
Ja, det kan jag säga. Det var något utöver det vanliga. Det var riktigt skitväder 5 dagar i veckan. Alltså det var...
Som i Göteborg.
Ja, men tänk Göteborg typ gånger 5 typ.
Ja.
Det snöade i sidled.
Borås.
Så det var... Borås. Det snöade i sidled, så det var liksom... det var snöstormar som slog ut elektriciteten på hela ön.
Jävlar,
typ 2-3 gånger om året och... alltså världens mysigaste stad.
Mm.
Riktigt bra restauranger och trevligt folk och allting. Men det är så jävla långt bort bara. Ja. Och det är liksom så här svårt att landa. 2-3 gånger om året kunde vi inte ens landa för att det var skitväder. Och man fick vända om till Halifax. Jag menar, ni hör ju, Halifax, har ni ens hört talas om det? Liksom. Så det var riktigt speciellt. Men när man väl var där, då var det fan mysigt. Alltså. Och varje bortalag som kom in, de sa liksom, det här är våran to-go-trip, att liksom bli lite fulla. Och,
men var det så alltså?
Absolut.
Åh, fan. Mm.
Det är liksom, de kom in, de hade 2 matcher mot oss varje gång. Vi spelar alltid back-to-back för att kombinera ihop matcher då.
Mm.
Och de, ja, men de älskade det. Så de gick ju liksom, kunde ju gå ut dagen innan match, bortalaget, spela skit första matchen.
Mm.
Gick ut igen, bara, fan vad synd om oss, vi förlorade. Men sen på morgonen på andra matchen, då spelade de guilty. Och när man spelar guilty, då är liksom, nu jävlar. Så kunde de vinna. Det var ju sällan vi vann båda back-to-back-matcher.
Okay.
Men då gick de ut och firade det. Så det blir ju en 3-dagars bänder för alla bortalagen. Och en vinst för oss, en vinst för dem. Typ varje gång liksom. Och de bara, hur klarar ni av att bo här? Men...
vi super inte varje kväll.
Nej, men det blir ju inte så när man bor där. Utan det är klart att det är kul att gå ut efter den sista matchen med grabbarna och så. Liksom. Mm. Men det blev ju inte riktigt så. Bortalagen tog ju verkligen... ja, de utnyttjar ju verkligen den här resan till max. Ja.
Det låter som en kanadensisk liten pärla ändå på något sätt.
Ja, absolut. Alltså, jag
man
vet
har ju aldrig hört någon säga, nej, jag ska dra till St. John's. Liksom.
Nej, det gör man inte. Och det,
kanske man borde.
Ja, men om man har bott där så vill man kanske åka tillbaka. Liksom. Mm. Jag tyckte det var asnice. Mm. Alltså, det var skittrevligt att vara där. Och vi behandlades jävligt väl av stan. Och de folket där, de såg oss typ som en ölspelare. Liksom. De behandlade oss så, och det var liksom service och glädje, och så mycket glädje att vi var där och allting. Mm. Och, ja, jag trivs som fan, och det är väl också därför jag har mest matcher i St. Johns historia.
Ja, har du det?
Ja, det har
jag. Det är ju mäktigt ändå, det har någonting tycker jag.
Så jag borde ha tröjan i taket där.
Och fan, det visste jag, det är ju coolt.
Ja, men det är lite coolt faktiskt, även om det är en
AOL-håla,
eller håla ska jag inte säga, men det kanske låter som en håla, men det är det faktiskt inte, utan det är riktigt trevligt. En gammal så här irländsk typ av stad där folket inte ens pratar nordamerikansk dialekt. Det är någon blandning av irländska och nordamerikansk kanadensisk engelska. Amerikaner som kom dit förstod inte vad de sa.
Är det så?
Ja, så är det.
Fan, vi är svinsugen på att åka dit nu.
Ja, men, och det är också så här, bargatan i St. John's, det var den mest barer per antal kvadratmeter på en bargata i hela Nordamerika.
Otroligt.
Men då är inte gatan jättestor. Det är, bara de
barerna... det är 3 barer.
Ja, men barerna, exakt. Nej, men det kanske var en 15-20 stycken, men de låg liksom ovanpå varann och staplade och hit och dit. Och det var ju liksom ingen stor så, men det var fan med håll igång där, det kan jag säga.
Fan vad härligt.
Ja.
Men det blev ju några matcher i Winnipeg ändå. Lirade du ändå med liksom Evander Kane, Dustin Byfuglien, du har fått lira med en del riktigt starka namn.
Ja, absolut. Det har jag gjort.
Hur var de att spela med?
Det var ju riktigt fräckt såklart. Ja. Alltså, eller fräckt. Alltså så här, Evander Kane och jag, vi blev draftade till Atlanta samtidigt.
Ja.
Så egentligen från första dagen där när vi blev draftade ihop och sånt, så blev vi typ... ja, men vi kände varandra direkt.
Ja.
Sen kanske man inte var bästa vänner så liksom. Vi är inte, absolut inte fiender som Evander Kane är, med ganska många nu för tiden känns det som.
Några stycken.
Ja. Men vi kom överens och vi har ju verkligen så här gått samma väg. Ja, även om han gick så här längre då såklart. Mm. Men åt samma håll på något vis. Och när jag väl kom upp dit liksom, kände ju ingen, men fan, de tog hand om en direkt. Och jag tror de tänkte lite att också så, ja, men här kanske är en som ska spela med oss. Och de tog verkligen hand om en och gjorde att man kände att man var en i gänget liksom.
Mm-hmm.
Så han, Byfuglien där, han är ju hur skön som helst. Alltså riktigt skön. Och sån jävla pjäs alltså.
Ja. Han har lite muskler känns det som.
Det har han verkligen. Och liksom hur han rör sig med de musklerna och allting också. Det är helt otroligt. Så det är jäkligt mycket folk där som man kan ändå sakna. För att de är sköna lagkamrater och jävligt bra hockeyspelare liksom.
Har du kontakt med Evander Kane idag?
Nej, det har jag inte. Det är ganska många man har spelat med som man inte har kontakt med riktigt. Men kanske följer varandra på Instagram eller något sånt liksom.
Mm. Din bror, John, är ju en storstjärna i Dallas. Hur är det för dig?
Ja, jag kan säga var ärlig. När han väl kom upp liksom och slog igenom så tänkte jag bara, fan... det, jag vill ju också det här liksom. Ja. Såklart. Men någonstans så är vi så olika som spelare och allt sånt. Och man är ju bara glad för honom när det går bra för honom.
Mm.
Jag var ju alltid den som kanske ja, men var mer lovande när vi var unga.
Mm.
För ens ålder och allt sånt. Och han var någonstans precis där i bakgrunden och hela tiden kämpade för att komma upp dit.
Mm.
Sen att se han liksom verkligen blomstra som spelare, det var ju riktigt fräckt.
Mm.
Och ja, då hade jag varit en eller två säsonger i AHL och typ han skulle åka över, bara jag ska ta en plats igen. Jag bara, ah, men du, ta det lugnt med förhoppningarna här liksom. det kanske inte går liksom, du måste vara redo på det. Ah, det kommer gå bra liksom.
Klipp till idag.
Och jag tror när han väl skrev på, eller om det var när han blev draftad, då var han enda högerfattade backen i hela organisationen.
Mm.
Dessutom powerplay back, och det behövde de deeply. Så för han var det verkligen som handen i handsken att komma dit. Det var riktigt bra liksom. Och han passade in direkt liksom. Mm. Det tog inte lång tid. Så det var ju riktigt coolt. Och ja, men lite avundsjuka såklart. Samt som man har väldigt mycket broderlig glädje för honom såklart. Mm. Att det har gått så bra liksom.
Nej, du var inne på avundsjuka där. Alltså, är det så man kan känna när han tjänar liksom flera miljoner i månaden? Eller kan du vara supernöjd med att du faktiskt också löst det ruskigt bra för dig?
Ja, alltså pengarna skulle jag säga, det spelar absolut ingen roll.
Nej,
utan
okay.
det unnar jag bara honom. Mm. Och det är ingenting, utan det är nog mer drömmen liksom. Ja. Att jag ville vara en regular i NHL. Mm. Det blev bara 12 matcher. Någonstans... Ja, jag uppnådde drömmen att spela NHL.
Mm.
Jag fick göra ett mål i NHL. Mm. Det var liksom, det är coolt. Men min högsta dröm var ju att spela där.
Ja.
Hela tiden.
Ja.
Det lyckades jag inte med. Och det gjorde han.
Mm.
Och det är väl den avundsjukan jag kan känna.
Okay.
Pengar och att han så, det undrar jag bara honom. För det är han värd. Och...
Du har ju som sagt inte piss själv.
Nej, eller? Utan det funkar ju bra. Ja. Liksom. Så jag ska inte klaga. Och herregud, jag är inte en... man som behöver bo i ett slott och dricka 10 000 kronors vin för att må bra. Nej. Utan jag kan ha det gött med gubbarna i en etta och dricka några pilsner så är jag nöjd liksom.
Men du sitter på en jävla 5 plus lägenhet kan jag intyga som du är i den. Fan vad fint du bor.
Ja, tack så mycket. Nej, men det är gött så liksom. Och jag ska inte klaga, absolut inte. Men nej, jag har det bra och jag är nöjd med det mesta.
Ni fick ju vinna VM ihop 2017. Det måste vara jävligt coolt.
Det var riktigt coolt. Det var riktigt, riktigt coolt. För mig var ju det ett år när jag kom till Schweiz.
Mm.
Fick komma med de här Eurohockey Tour-turneringarna för första gången. Och liksom var med i landslaget. Och någonstans var jag med varje landslagsturnering och sen in i VM. Och det gick bra liksom hela vägen. Mm. Och sen att jag fick vara med när alla de här NHL-spelarna kom också.
Ja.
Det var ju liksom, det kändes som ett kvitto på att fan, den här säsongen har gått bra liksom. Sen så kom ju verkligen alla, då kom ju Henke Lundqvist och
allihopa. Det var ju helt sjukt.
Då fanns det ju ingen plats kvar i lineupen. Mm. Men jag var ju anmäld och det var ju då får du ju din medalj ändå liksom.
Mm.
Så de första 5 matcherna spelar jag och de sista 5 spelar jag inte.
Nej,
men det spelar inte så stor roll i slutändan för medaljen står på ens konto ändå liksom.
Mm.
Så får göra det ihop med brorsan liksom. Vi delar rum och spelar PlayStation på eftermiddagarna och sen gick man och spelade VM-matcher ihop. Det är liksom det var riktigt coolt. Det var riktigt riktigt coolt. Många snackar ju om Henke och Joel det året att de vann, men glöm inte bort bröderna Klingberg liksom.
när din brorsa John var med i den här podden så var han inne på det också, att fan vad det snackades om liksom brödraguldet kring Lundqvist.
Ja.
Men Klingberg vann också.
Ja, nej men jag förstår, Henke är ju största profilen vi har inom hockey typ, och Joel är väl kanske största profilen också inom SHL och Sverige liksom, så det är mycket snack om honom. John är duktig som fan, men det snackas ju inte lika mycket om honom som om Henke och definitivt inte lika mycket om mig som om Joel. Så man förstår ju det liksom, att det blir fokus på dem. Men de som känner oss och de som liksom så följer oss, de är ju riktigt glada för våra skull.
Okay.
Och det är någonting de aldrig kan ta ifrån oss. Liksom. Det är mäktigt.
Det blir nästan alltid kul när vi snackar KHL i den här podden. Hur var säsongen 15-16 i Torpedo Nizhny Novgorod?
Ja, det var mycket speciellt på alla håll och fronter.
Okej,
det var verkligen en resa som man aldrig kommer glömma, på gott och ont. Min dröm var ju att vara i NHL.
Mm.
Och jag var då med Rangers som hade trädat till sig mig.
Mm.
Och någonstans så vill jag vara kvar, men Torpedo erbjöd mycket. Och de har väl kollat mycket på mina stats från året innan och sett att det gått bra. Och kanske inte visste så mycket vem jag var som spelare, utan tänkte mer, han ska minsann ösa in mål och poäng och sånt liksom. Och det kan man ju givetvis göra, men när man är en typ av spelare som jag, så kan man typ göra det om man får förtroende av tränaren och så vidare. Så jag kom dit och liksom det var ganska gött snack från tränaren. Men vi kommer göra det till en bättre spelare och göra det så bra att du kommer kunna vända tillbaka till NHL. Och vi ska minsann se till att du tar steg här. Och liksom känns bara, shit, får jag det här i Ryssland? Liksom? Det här är grymt. Sen tog det inte lång tid innan the shitstorm började. Liksom. Jag tror jag fick spela 6 matcher i den andra första kedja. Och sen 2 matcher utan poäng. Bam, ner i fjärdekedjan liksom. Och sen
tålamodet här är inte skyhögt alla gånger.
Nej, men sen var det fjärdekedjan resten av säsongen. Och det var liksom mellan 10-12 minuters istid i utsatta positioner, oftast i försvarszon och börja. Det blir ju inte lätt att producera då liksom. Och jag blev någon slags, vad ska man säga,
brunkare typ, eller?
Ja, men typ där var jag tvungen att ha det. Och det kan jag absolut göra, men jag kan göra mer än så med. Men det kändes som att jag inte fick den rollen riktigt.
Har du visat här i Schweiz?
Ja, precis. Nej, men så det var verkligen speciellt. Och jag ska väl vara ärlig med att säga att det kändes som att coachen inte riktigt gillar mig liksom. Så jag fick ju spela trots allt i den här fjärde då, och fortsätta spela och vara kvar. Jag fick aldrig sparken. Men jag kände absolut inget förtroende eller glädje eller så att vi vill satsa på den här spelaren, utan det blev lite, ja, vad ska man säga, jag hamnade helt enkelt på fel sida där.
Ja, fattar.
Och det här är liksom bara hockeybiten. Ryssland är Ryssland, det händer mycket sjuka grejer runt omkring och allt möjligt, men ska jag väl säga att jag ändå trivs ganska bra i organisationen. Gubbarna i laget var OK, även om bara hälften kunde liksom engelska. Och stan var också OK. Alltså det är 50 största stan i Ryssland och en del bra restauranger. Visst, ibland står det hus och förfaller. Ibland står det fina restauranger bredvid. Liksom. Det är liksom både och. Men jag trivs ändå bra. Liksom. Mm. Det var mer att min hockeysituation gjorde det ganska miserabelt.
Ja, jag fattar. Du lirade ju typ halva säsongen med Nikolaj Tjerdev, som vi fått berättat till den här podden är en riktig profil. Han röker naken, glömmer privatplan och lite annat. Fick du också uppleva den här Tjerdev-grejen?
Ja, alltså han kom in typ, ska man säga, efter halva säsongen eller något sånt, tror jag. Och jättesnäll. Man märkte direkt att han är snäll liksom. En trevlig person. Men han hade ju verkligen problem med alkoholen liksom.
Det var nästan lite tragiskt eller?
Lite så. Så det var ingen som kunde neka att han var skicklig. Han var så grym. Man såg det liksom. Man såg också att han var lite, att han var liksom en lite sargad själ typ. Och det kunde märkas. Det var ju någon gång liksom, ja men tränaren då, han gillar ju att skälla på gubbarna i laget. Så det gillar ju inte han då, så någon gång han bara ställde sig upp, ja, jag vet inte om han var påverkad då eller inte, men han bara ställde sig upp och bara, du kan inte skälla på honom för han är fan, han kämpar för laget. Och står tränaren och bara kollar på honom, bara, men du, har du druckit nu? Han bara, kanske, nej. Eller så här, så alla bara, vad händer? Så bara ledde de ut han ur omklädningsrummet och sen fick han spark.
Oj. Så det är tragikomiskt på något sätt. Ja, alltså, man kanske egentligen inte bör garva åt, men det är svårt.
Ja, nej, men sen ska jag väl säga så också att i Ryssland är det ju verkligen speciellt. Där är det lite en annan värld också. Så den här Tjerdev, alltså, hade han bara fått fokusera på att spela hockey och så hade han varit så jävla grym. Alltså han var ju över NHL ett tag och var skicklig. Men det är tråkigt såklart. Och alltså, som jag sa, väldigt snäll kille. Han stod upp för en lagkamrat. Och vad han nu har gjort innan, dagen innan det här eller så, det vet jag inte. Men liksom, det är någonstans, hans öde blev liksom inte det som det skulle vara.
Nej, jag fattar. Alltså det var ändå ganska profiltätt. Sergej Kosnitsyn, Alexander Frolov, det var starka namn i laget.
Absolut, och sköna gubbar liksom, som har varit med och kan engelska och liksom så här, ja men tar hand om en lite så här liksom. Ja men jag fattar inte vad han sa nu. Ja, när man så översätter dem och man kunde liksom bara på någon karaokebar ihop och så här sjunga på ryska. Men det är
Kalinka.
Ja, nej men riktigt riktigt trevliga gubbar alltså. Det är liksom så här, bilden av Ryssland är kanske att man åker dit, inte pratar med någon och sitter i omklädningsrummet och är tyst och sen åker man hem och inte har någon umgås med. Men den bilden hade absolut inte jag. Utan det här var riktigt sköna gubbar liksom. Det är, som verkligen, ja men brydde sig på något vis.
Man får ju ibland höra om lite galenskaper från den här ligan. Vilka fick du uppleva?
Ja, nu, vart ska man börja?
Ja, det är så pass.
Ja, det är så pass. Det finns mycket saker man kan säga och jag ska väl inte dra upp allt det värsta här. Men, ja, men typ coachen då, den är ju ganska rolig. Så här, vissa saker han har gjort. Jag kan berätta om en sekvens som hände i slutspelet. Mm. Det börjar med att vi spelade mot Jokerit i åttondelsfinalen då, eller vad blir det, konferenskvartsfinalen.
Mm.
Och han är ju helt tokig under hela matchen. Och så är det något domslut som händer och han liksom ställer sig över bänken, pekar på domaren och kör en sån här finger över halsen-gest.
Okay.
Pekar på domaren liksom. Och det här är, jag vet inte om han redan har fått ett misconduct eller om det här är ju anledningen att han får det. Jag kommer inte ihåg. Men det är liksom så här, han hotar domaren till livet helt enkelt.
Helt
och det
sjukt.
Hade det hänt i NHL eller SHL eller något sånt, det hade ju varit avstängning utan dess like.
Joakim Fagervall i Malmö hotar liksom Mikael Nord till livet. Aha. Det hade ju varit scener.
Det hade inte varit en match avstängning. Nej. Som det blev för våran coach då. Så han fick avstängning och den matchen efter där när han är avstängd, då får inte jag spela utan då har jag gjort någonting. Jag har inte tacklat någon kubbe eller någonting så det, jag fick inte spela matchen. Då var jag i omklädningsrummet och det var även han. Vi vinner den matchen med 3-0. Och det är liksom egentligen varje tränarens våta dröm att vinna med 3-0. Mm. Ingenting bakåt. Vi gjorde det vi skulle framåt. Tillfällena gavs och då tog vi chansen. Men alltså, det är en utvisning. Det hör jag bara pam, 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 crash, boom. Taktiktavlan och dörren är liksom sönderslagen i korridoren. För att han har sett där. Det var helt crazy. Och jag menar, jag kan förstå att man blir arg, men vi spelade en bra match och vi vann liksom matchen. Och så här, då kan man ju vara lite mer glädjen åt det kan man ju tänka.
Exakt. En utvisning då jävlar.
Ja, men det kunde ju vara från dag till dag liksom. Mm. Men i alla fall, så nästa match efter det, då är han tillbaka i båset igen. Och även då är jag bänkad. Men då säger alla som spelar matchen, det här var det bästa han varit. Han var så lugn i båset och glad och harmonisk och så här, vill verkligen visa att jag kan vara lugn. Vi vann matchen, alla var jätteglada. Efter matchen i ismaskinsentrén där båda lagen går av isen. Mm. Så Jesse Johansson i Jokerit.
Ja, gammal HV-spelare.
Precis. Mm. Han hamnade i någon dispyt med coachen då. Mm. Våran coach. Mm. Alltså, och jag vet inte exakt hur det börjar, men vad jag förstått så var det typ att våran coach någonstans sa, bara så här, peta på honom lite bakom ryggen och bara, du suger eller någonting sånt.
Mm.
Och då tappar Johansson det fullständigt och bara står och skriker inför alla kameror och bara, vem är du? Vem är du?
Ja.
Ingen gillar dig i ditt lag. Förstår du inte det?
Typ
så här liksom. Och det kan inte vara kul. Och han står bara hånler coachen lite och bara, det här finns på YouTube.
Okay.
Det är med någon konstig rysk text, men det finns att se på YouTube.
Ja.
Och han bara står och sågar honom. Ingen vill spela för dig, ingen gillar dig, bla bla bla.
Hårt.
Ja, och coachen han
vi kan klippa in det här eventuellt.
Ja, men han säger inte så mycket. Men till slut så säger han någonting så här, vad det låter som i alla fall: I fuck your mom and dad and they are brothers and sisters. Och det här finns också på YouTube. Men det är så här, ryssarna, jag tror inte de riktigt fattar vad det är som sägs. Och det sägs svärdomar där hela tiden som de inte tar mycket, som de inte liksom tar under hänsyn. Men bara den här tre matchers kombinationen tycker jag summerar ganska bra liksom, vad som har hänt liksom. Det är high chaparral verkligen. Och det här blev ju ingenting, ingen avstängning, inget sånt liksom. Utan det var bara, ja, men det var lite tjafs liksom.
Hur tog Johans ur det?
Jag tror han bara så här, jaha, var det här det bästa du hade att säga liksom. Sen fick jag ju spela matchen efter det eller någonting, och då kom han upp till mig på tek och bara, hur kan ni spela för den här? Jag bara, vad har vi för val liksom? Eller han är ju våran coach, vad ska vi göra liksom? Ja, men det tycker jag summerar en del om hur äventyret i Ryssland kunde vara.
Oh, liksom.
Det var verkligen höga toppar och djupa dalar.
Har du något mer från Ryssland att bjuda på? Det är så mysigt att höra de här storyna.
Ja, jag kan väl berätta om när laget åkte till ett typ ett kloster.
Mm.
De är ju väldigt troende i Ryssland.
Ja.
Väldigt religiösa. Och året innan hade laget åkt till ett av de helaste klosterna i Ryssland. Typ 3 timmar bussfärd utanför Nizhny Novgorod då.
Mm.
Och vunnit typ 8-9 matcher i rad. Och då liksom, ja ah, okej, okay, men Gud var med oss. Så då får vi se till att göra det igen.
Mm.
Ja, vi åkte ju ut dit med laget 3 timmar och importerna, ja, de skulle minsann hänga på också liksom. Det, vi gör det som lag. Ja, fine enough. Alltså så här, lite rysk kultur, det kan vara kul att se liksom. Och det här klostret, det var liksom, det var jättefint, hur pampigt som helst. De har ju väldigt mycket pengar i kyrkan. På vägen dit liksom, då kan du se -10 snö, fallfärdiga hus med skinken som väggar. Liksom misär typ.
Gode Gud.
Ja, men det är liksom verkligen hemskt. Ja. Så kommer du till det här klostret som bara liksom har guld och grejer i, i väggarna, och det är verkligen ja, svart på vitt liksom, ja, hur det jävlar. Kan vara. Men ja, de grejerna man gjorde där på klostret, ryssarna liksom, de hoppade ner något isbad för det var bra, och stod och gjorde korset över bröstet, och det sjukaste av allt var att i den stora salen i den här kyrkan då, så ligger det en kista med ett stort rönt skynke över och så ett litet hål på ena sidan. Då är det alltså den byggaren av kyrkan eller något slags helgon i Ryssland som ligger i kistan.
Oj!
Alltså typ 200-300 år gammalt eller vad det kan vara. Jag vet inte, för man får inte se, men det är vad det var sagt i alla fall. Och där stod alltså vårt lag och andra människor på kö för att gå fram att kyssa det här liket.
200 år gamla liket.
Genom det här hålet och sen efter göra korset och liksom så här, nu är jag välsignad typ.
Ställer du dig i kön?
Vi var ju tvungna. Så ja, jag har kysst ett 200 år likt i Ryssland. En i laget, en annan import, han
där har vi titeln. Jag har kysst ett 200 år gammalt lik i Ryssland.
Ja, där har vi titeln. En av importerna, han gick liksom ner dem med munnen, men han gick inte ner i hålet. Och det såg ryssarna, de bara, du måste gå ner där. Så de blev skitlacka. Han bara, så han gick verkligen ner motbjudande liksom. Man vet ju inte om du faktiskt låg någon där eller inte.
Nej.
Men jag menar, alla sa ju det, och du touchade ju något med läpparna liksom. Så. Något var det ju minsann där.
Det var ingen liten suspekt stank som kom ur det där hålet i alla fall.
Nej,
eller?
Utan det, den, om det var ett lik där nu då, vilket jag tror det var faktiskt, så var det nog ganska väl bevarat.
Ja.
Så det var ett rentvättat lik i alla fall. Sen också finns det ju, som sagt, det här med det religiösa. De kom in med en präst innan säsongen började och innan slutspelet började, som skulle välsigna laget liksom. Så han gick runt med en sån här rökslägga och la rök över allas utrustning och välsignade och allt vad det var. Och även då, han hade med sig heligt vatten av något slag. Och man skulle gå fram och han tog vattnet med någon slags pensel och liksom slog över ansiktet och så gjorde man korset och så var det bra.
Lite påtvingad religionen då, alltså så här, du var också tvungen att hoppa in i det här.
Ja, men just det då, så alla ryssarna ville göra det, så frågade jag en av ryssarna, vad måste vi också göra? Han bara, nej, gör inte det, utan ni kan stå kvar här bredvid. Så alla ryssarna gick ju fram och sen bara, är någon mer nu då? Sa prästen liksom på ryska, och vi stod kvar, vi fattade inte. Så började han säga något på ryska och bara kasta vattnet från penseln över oss importer. Liksom så här, någonting så här. Och vi bara stod där och bara fick det här på oss. Okej, okay. Och sen liksom hade ju någon ryss och förklarat, nej, men minsann hela laget ska göra det. Vi kan inte ha någon pusselbit som saknas. Alla ska vara välsignade. Ja. Typ. Så vi fick ju våran distansvälsignelse där då med lite vattenkast och... Ja, men det är Ryssland i ett nötskal.
Ja, jävlar. Älskar KHL mer och mer, känner jag.
Det åker man dit och är med på vad som kan ske. Ja. Och att det liksom så här, vissa grejer är ju roliga att höra. Kanske inte askul att uppleva. Men det gör ju såna jävla historier. Ja. Och är man med på vad som sker, då kan det vara ganska kul alltså.
Carl Klingberg, stort tack för att du tog dig tid och lycka till med SUG den här säsongen.
Tack så hemskt mycket för att du var med, skitkul.
Släppsargens 54 avsnitt har nått sin slutstation. Men missa inte att följa oss på sociala medier. Släppsargen finns på Twitter, Instagram och Facebook. Och genom de kanalerna kan man också kontakta oss om man vill önska en gäst, ett ämne eller liknande. Man ska givetvis även prenumerera på podden. Så glöm inte det. Vi hör sig på och är i vanlig ordning tillbaka nästa torsdag. Ha det underbart tills dess, hockeyvänner.
Morsning korsning.
Tja!
Tired Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.